Hej och välkommen till Bollsportspodden. Jag heter Majid och idag djupdyker jag i de tre favoriterna från Europas sida inför VM 2026. Välkommen till Bollsportspodden. Här kommer mina tre europeiska favoriter i VM. Generellt behöver man en riktigt bra målvakt för att vinna ett mästerskap. Exempelvis här legendarer som Gianluigi Buffon, Iker Casillas och Manuel Neuer lett sina lag till stora framgångar, där alla tre vunnit VM som nyckelspelare. De är särskilt viktiga vid de dramatiska straffsparksläggningarna. Eller vad tycker du? Studiotekniker Andreas.
Det stämmer bra. Jag har ju så vanligt ingen koll. Men jag tar ditt ord för det helt enkelt.
Förra avsnittet gick jag igenom Argentina och de vann två straffsparksläggningar, varav en i finalen.
Ja, straffsparkar vet jag. Det är alltså piken av uppgörning när det går till straffar.
Ja.
Då är det riktigt bra.
Det blir bra underhållning.
Mm. Och superspännande.
Och jag börjar med Frankrike. Frankrike är ett lag med spetskompetenser offensivt. Den kanske bästa individuella spelaren, Kylian Mbappé, får sällskap av sensationen Mikael Olise, regerande Ballon d'Or-vinnaren Ousmane Dembélé och Manchester Citys nyförvärv Ryan Cherki. Dessvärre är Liverpools nyförvärv Hugo Ekitike långtidsskadad. På mittfältet leds Le Bleu fortfarande av N'Golo Kanté, i år tillsammans med bland andra Aurélien Tchouaméni och Manu Koné. Försvaret känns på förhand inte lika bra på pappret, även om både Dayo Upamecano och William Saliba lär starta. Målvakten heter Mike Maignan och spelar i Milan till vardags. Vad tror du om Frankrike?
Alltså, jag har en känsla av att de har varit bättre förut. Mm. De har mycket av sitt liksom, bästa fotbollsgäng kommer ju från gamla kolonier och ockuperade ställen i Afrika.
Ja.
Men nu killgissar jag bara så rätt.
Du har en
känsla. Att nu när det som, alltså, nej, vissa länder blir mer självständiga så kommer de kanske spela där istället.
När de enar de här spelarna från, det är spelare från Europa också, Griezmann var ju rätter i Portugal till exempel.
Mm.
Då går det bra. 98 var det hemma VM och då pratade de om black, blanc, beige, alltså svart, vit, arab. På dialekter och så.
Mm.
Men jag tror att Frankrike kan gå långt. Men ett frågetecken är förbundskapten Didier Deschamps, som borde ha lämnat tidigare och har varit lite ifrågasatt. Han är däremot en av de tre personer som vunnit VM som kapten och förbundskapten. De övriga två, jo, det är Mario Zagallo för Brasilien och Franz Beckenbauer för Västtyskland. Det ryktas om att Zinedine Zidane kommer ta över rollen som förbundskapten efter VM. Då får vi se om han lyckas ena dem. Det beror ju också på hur det går i VM.
Precis, det är verkligen. Men du kommer ju lägga grunden för nästa års fotboll. Så är det ju alltid. Mm. Går det bra i fotboll så kommer om några år en ny kull med fantastiska fotbollsspelare.
Ja.
Det har man ju märkt.
På pappret ser jag en del svagheter. Det lär bli lite trångt där fram. Och de bör inte riskera att vara för en Mbappé-beroende som dessutom haft en svagare formkurva efter jul. Sist i EM bröt han näsan och spelade med en skyddsmask. Något som inte direkt ledde till succé. En spelare jag gillar och som inte får underskattas är Mikael Olise. Han har en otrolig teknik, väldigt snabb och slog nästan assistrekordet med sina 19 framspelningar i Bundesliga. Le Bleu bör gå längre än åttondelsfinal och har en intressant grupp med våra grannar Norge, Senegal och Irak.
Det känns som att de skulle vara ganska starka i den gruppen, tycker jag.
Ja.
100%.
Senegal vann afrikanska mästerskapen. Och Norge är på uppgång. De har en del kända spelare. Mest kända är väl Erling Haaland.
Har inte ens jag missat.
Och nu tänkte jag prata om nästa favorit från Europa. England. En ny förbundskapten vid namn Thomas Tuchel tog laget genom kvalet utan att släppa in ett enda mål och vann dessutom varje match.
Tog han över efter Svennis?
Svennis avgick 2006.
Okej, okay, mina kunskaper är lite föråldrade kanske. Det är faktiskt 20 år sedan.
I gruppen i själva mästerskapet har de Ghana, Kroatien och Panama. Vad tror du om den gruppen?
Alltså, någonting säger att Kroatien har varit bra på fotboll. Men Panama, det är ganska blött känns det som.
Panama är inte jättedåliga. Även om du tror de har varit i samma grupp 2018, England och Panama. Anfallen Harry Kane kunde vinna skytteligan. Han gjorde bara mål i gruppspelet.
Oj.
Och så vann han skytteligan. De kom fyra England 2018 i Ryssland.
Men om man säger Ghana då, så tror jag att de har ganska ganska starka spelare.
De har bra lag historiskt sett. Innan Marocko tog sig till semifinal i VM i Qatar, så tog Ghana sig till straffsparksläggning i kvartsfinal. Och en spelare som tog med handen.
Ja, det får man inte göra. Det är bara målvakten.
Han räddade ett mål med handen.
Ja.
Och så missade en ghanansk spelare straffen.
Oh, nej.
Det var sista förlängningsminuten. Så blev det straffsparkar och där vann Uruguay. Så Ghana och Kroatien känner vi till. Panama är lite svårare att följa i och med att, för mig i alla fall.
Mm.
Och på tal om Harry Kane som vann skytteligan 2018. Han är i sitt livsform med 57 mål på 49 matcher för Bayern München. Och är faktiskt lagkamrat med Mikael Olise som vi nämnde tidigare. Till vardags. Han ser ut att vinna den europeiska guldskon med en omgång kvar. Och det intressanta här är att i länder som Frankrike, Portugal och Holland så spelar de 34 matcher. Det är 18 lag och de spelar 34 matcher. Så han har vunnit europeisk guldskon flest mål på färre matcher än England, Spanien, Italien där de har 20 lag och 38 matcher.
Det är väldigt imponerande faktiskt.
Ja. Utöver Kane har England spelare som Jude Bellingham som spelar i Real Madrid, Anthony Gordon och Bukayo Saka vars Arsenal har haft en väldigt stark säsong. Alla dessa spelare är offensiva. En fråga är spelidén och det faktum att de har förlorat två raka EM-finaler. Jag ser ingen riktig matchvinnare. Även om Kane har rollen som nia är han inte på Messi eller Mbappé-nivå när det gäller som mest. Förändras det i år, vad tror du?
Alltså det känns som att han behöver tävla mot alla andra spelare som också är anfallare. Alltså på något vis. Så att ger honom inte heller utrymmet att bli den där man kanske.
Ja.
Men det kan ju också vara klokt eftersom man vill ju inte heller hänga upp allt spel på en spelare.
Det var lite det vi pratade om tidigare med Frankrike. De ska inte vara för beroende av Mbappé. Nu ska de hitta en spelidé för att vem som helst ska kunna avgöra, inte att det hänger för mycket på Kane.
Nej, precis. Just att kunna kanske skrämma motståndaren med en spelare kan ju vara ganska bra. Så att de sätter två spelare på att täcka en. Då finns det ju flera möjligheter.
Det sorgliga är att det kan bli, det kan vi gå vidare när vi pratar om Spanien, men det kan bli så negativt. Och jag vet inte om du kanske kommer ihåg Maradonas glansdagar. Mm. Han var ju så bra att de som punktmarkerade honom blev kända.
Det smittar av sig. Bara hans skugga skapar kändisar.
Och sen, det är alltid så att det är någon som skadar. Så det är lite sorgligt att det har blivit så våldsamt. Men har England en riktig matchvinnare? Jo, Kane har rollen som nia. Men är han verkligen på Messi eller en Mbappé-nivå när det gäller som mest. Det som vi pratat om, det är upp till bevis nu för honom. Jag gjorde en mål både hemma och borta mot PSG. Trots detta åkte Bayern München ut i Champions League. Dessutom visar de England inte lika fin gemenskap som många andra lag. Det kan också göra med att det är ett stort land, men det är något man får.
Men det handlar väl också om gruppdynamik och hur de leder och det är mycket som spelar in där, att skapa en trygg plats där spelarna kan lita på varandra. Ja, det ser mörkt ut tycker jag för England. Nu, ja. Det är det du berättar för mig väl?
Ja, de har truppen för att gå långt. Men om de stöter på en annan stark nation tidigt kan de få problem. De har lyckats vinna straffsparksledningar på senare år. De vann sin första någonsin 2018.
Mm.
På seniornivå då. Yes. Och frågan är om målvakten Jordan Pickford håller för en intensiv månad med 8 matcher där resultatet ska gå sin väg. För i slutspelet är det ju inte riktigt som ligaspel att du kan komma i kapp, utan då är det, förlorar du en match, då åker du ut.
Då är man ute liksom. Ja. Det är vinna eller försvinna.
Och då går vi vidare med dagens sista nation. Spanien. Spanien har den kanske tydligaste spelidén i världen med mycket rotation på planen och fin teknik. Klubblagen har ofta gått långt i Champions League där det främst handlar om Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid. Truppen är nästintill komplett. Även om Lamine Yamal, Mikel Merino och Nico Williams är skadade så lär Spanien kunna vila Yamal lite då de har Uruguay, Saudiarabien och Kap Verde i gruppen. Det ser ut som att tonåringen missar matchen mot Kap Verde. Som är premiären för Spanien. Det har fungerat att spela med en falsk nia tidigare. Det vill säga att den centrala anfallen är med mer i speluppbyggnaden. Likt Lionel Messi i Barcelona. Har du koll på hur nior spelar anfaller?
Nej, berätta.
Traditionellt sett så spelar en center-tank kan man säga. Nära straffområdet och väntar på inlägg, passningar eller misstag av försvararna.
Mm.
Pressar. Men det Barcelona och Spanien gör är att de spelar i stort sett med 6 mittfältare, 24-3-3, och den centrala anfallaren är med, droppar.
Kommer tillbaka och spelar liksom så får jobba hem hela tiden.
Och det mest, nej, inte, det mest, ja, att han utgår från mitten och skapar chanser framåt. Och det mest kända exemplet är Lionel Messi. Sen får man ju tycka vad man vill om Messi eller Ronaldo är bäst. Men det är olika positioner också, så det är så dumt att jämföra dem.
Om jag frågar dig, vad skulle du säga? Är Ronaldo eller Messi bäst?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att jag föredrar Ronaldo för att han har flyttat mer i sin karriär och spelat i Serie A, Premier League, La Liga och nu spelar han i Saudiarabien. Men det går inte att förneka att Messi är den främsta jag har sett spela. Det var lite det jag var inne på sist. Han har både fysiken och spelförståelsen. Medan Ronaldo är lite för beroende av sin fysik.
Jag tror att du skulle kunna bli politiker. Smeka båda sidorna med hårs och sen ändå ge din version. Ja, det var snyggt.
Ja.
Ja. Så om någon frågar så ska jag säga att jag kommer inte riktigt ihåg vad du sa. Men lyssna på den här podden. Och vad man säger. För där har det sanningen.
Det har också att göra med att han har stannat i sin bekvämlighetszon. Så det hänger med resonemanget.
Ja, att man liksom inte pushar sig utanför han längre.
Nej, alltså.
Men det handlar väl om att om man har fått skador och blivit rädd, kanske. Eller att han tänker på att kunna röra sig och gå i framtiden, till exempel. Kan ju vara rimligt.
Ja, precis. Tillbaka till Spanien.
Ja, sorry.
Ingen fara. Nu ska Mikel Oyarzabal axa den rollen som falsk nia i och med att Mikel Merino ser ut att missa mästerskapet. På mittfältet finns en av världens bästa mittfältare i form av Pedri till vardags i Barcelona. De har en bra kombination av dribbler som Yamal och Dani Olmo och spelfördelare på mittfältet som Pedri och Rodri. Dessutom har Spanien den unga mittbacken Dean Huijsen som är bra på huvudspel och även är en kreativ och spelförande mittback. Även på den i mitt tycke viktigaste positionen, målvakt, har de flera alternativ i David Raya och Unai Simon. Om Lamine Yamal lyckas återhämta sig från sin tuffa skada i bakhydda lår kanske vi får se en heroisk insats likt sist när han bidrog med både mål och framspelningar som nybliven 18-åring i EM 2024.
Men tycker du liksom att Spanien är ett bra lag liksom nu när de...
Ja, om vi säger så här. Spanien hade en storhetstid när de vann 3 raka mästerskap.
Mm.
Och det var EM 2008, VM 2010 och EM 2012. Och nu är de regerande Europamästare. Och allt pekar på att de håller på att, inte allt, men mycket pekar på att deras storhetstid kommer nu. Särskilt med tanke på att Argentina har Messi, som vi pratade om tidigare, han är nästan 40.
Ja, precis. Och men det som det hänger på lite grann då är om stjärnspelarna kommer tillbaka från skada.
Ja, just i det här mästerskapet, ja. Sen har de ju en sån bredd i och med att de har ju ofta går långt, inte bara i Champions League utan även i de lägre europeiska divisionerna.
Precis, eftersom de har så många spelare.
Ja, det är ju för att de har så tydlig spel. Och där börjar de också spela 11 manna väldigt tidigt. När man går i mellanstadiet så spelar man 11 manna.
Mm, det är bra.
Ja.
Så då har de vanan liksom.
Mm. Då kommer vi till analysen. Spanien är regerande europeiska mästare och mina favoriter just nu att vinna VM. Det enda som skulle stoppa dem från att gå långt är det komplicerade nya systemet med 16-delsfinaler. Förut var semifinalen eller finalen den match där de två bästa lagen möttes. Jag brukar kalla detta för den moraliska finalen. Nu kan det hända betydligt tidigare. Ett relevant exempel är den enda gången Spanien har vunnit VM mötte de Tyskland i semifinalen. Och det var de två bästa lagen i världen då. Även om Holland tog silver. Hänger du med?
Jag förstår. Att man kan bli utslagen för tidigt liksom. Mm. Även om man skulle vara så bra som man skulle kanske förtjäna ett silver.
Mm.
Så möter man guldmedaljören, det som blev guldmedaljören, alltså kanske 8-delsfinal, så åker man ut då.
Mm.
Så jag hänger med. Det är bara väldigt hårt.
Ja, det...
Men samtidigt, om man inte vinner alla matcher så då har man inte heller förtjänat guldet.
Nej, men det är det som är så spännande med VM. Det är väldigt hårt för spelarna, för landet som arrangerare. Men det är väldigt fint. Det vi har pratat om tidigare, att enar. Nu är Sverige med i VM och då kommer folk samlas vid biodukar och i parker och kolla på Sverige mot Tunisien, Holland och Japan.
Mm.
Så jag ser verkligen fram emot att se Sverige spela. Och så får vi inte glömma att det är VM nästa år också.
Just det. Sant.
I Brasilien.
Mm.
Som är där Sveriges damer håller på. Det går inte så bra som det gick förut. Då går vi tillbaka till Spanien.
Yes.
I kvalet. De enda insläppta målen och poängtappen kom i en 2-2 match mot Turkiet. Därtill förlorade Spanien UEFA Nations League-finalen för ett år sedan efter straffar. Kan du hålla med om att det var på målsnöret lite?
Ja, men verkligen, de snubblade vid pokalen typ.
Ja, Ja, och de slog ut Frankrike i semin. Och det är lite så i Nations League att de bryr sig inte så mycket om gruppspelet, men när det väl kommer ett slutspel så utökar de det hela tiden också. Så det är...
precis. Men har de då möjligheten, tror du, att liksom komma tillbaka till sin storhetstid och köra 3 raka mästerskap igen?
Ja, jag tror de har möjligheten till det. De får inte bli för beroende av Lamine Yamal. De hade ingen riktigt fixstjärna.
Nej.
När de hade, som jag sagt, de hade spelidén. Och ja.
De levererade.
De har ju hittat nästan på officiell nivå av systematisk doping. Så det är inte bara i fotboll, utan det har i tennis har det ju Nadal och, jag säger inte att de är dopade, men
det är lite sådana tankar kring sporten i Spanien.
Ja, för man kan inte klara, om vi tar exemplet Xavi och Iniesta och Busquets, mittfältet som ledde Spanien och Barcelona till det här, även om Busquets inte var med i EM 2008. De vann ju den största titeln varje år. Så 2008 vann de EM för Spanien, 2009 vann de Champions League för Barcelona, och sen 2010 VM för Spanien, 2011 Champions League för Barcelona, och sen 2012 EM för Spanien. Så det är ju någonting som jag tror inte att en mänsklig kropp klarar, 60 matcher per år så länge.
Nej, det kan man, det är slitage.
Mm. Ja, så. Men ja, vi får se.
Nu har de ju skadade spelare, så då kanske de inte dopar ändå.
Nej, precis.
Så kan det vara.
Tack ni som lyssnat på min genomgång av de europeiska tungvikterna tillsammans med studioteknikern Andreas.
Yes.
Nästa avsnitt går jag igenom Champions League-finalerna. Nu på lördag den 23 maj spelar Barcelona mot Lyon i UEFA Women's Champions League-finalen.
Just det, för det är damfotbollens Champions League. Perfekt.
Och nästa lördag spelar de nyblivna engelska mästarna Arsenal mot de regerande Champions League Coupe de France, heter det, Intertoto-kuppen, Trophée de Champion, UEFA Supercup mästarna PSG i en repris från förra årets semifinaler, där Paris gick vidare och vann, som sagt, Champions League. Dessutom planerar jag att jag går igenom de sista favoriterna i mitt tycke som kan vinna VM: Portugal, Brasilien och Nederländerna. Glöm inte att lyssna på gamla avsnitt av Bollsportspodden och kommentera gärna era tankar om någon av de sporter ni hört mig prata om.